Mortal Engines, De vandrande städerna av Philip Reeve. Del 1. 1. Jaktmarken. Det var en mörk och stormig vår eftermiddag och staden London jagade ett litet gruvsamhälle över den uttorkade havsbotten som i forntiden varit Nordsjön. Förr i världen skulle London aldrig ha intresserat sig för ett så obetydligt byte. Då hade den stora staden jagat byar och städer som var mycket större än denna, så långt norrut som till gränsen av isvidderna och så långt söderut som till Medelhavets stränder. Men på sistone hade det blivit ont om byte och en del av de större städerna började kasta hungriga blickar på London. Nu hade London gömt sig för dem i 10 år, hållit sig dold i ett fuktigt bergsområde i väster som för länge sedan varit de brittiska öarna, om man fick tro historikerna. Under 10 års tid hade den inte ätit något annat än pyttesmå bondesamhällen och små bosättningar uppe i de där råa och kalla kullarna. Men nu hade borgmästaren äntligen beslutat sig för att det var dags att köra ut staden över landbryggan igen, ut på stora jaktmarken. Den hade inte hunnit långt ut när utkikarna uppe i de höga tornen fick syn på gruvstaden som tragglade sig fram över saltfälten cirka 3 mil bort. För Londons folk kändes det som ett omen från gudarna, och till och med borgmästaren, som varken trodde på gudar eller omen, tyckte att det var en lovande början på färden österut och gav order om att man skulle följa efter den. Gruvsamhället upptäckte faran och tog till flykten, men de enorma larvfötterna under London hade redan börjat rulla snabbare och snabbare. Den rovgiriga staden tog upp jakten. Ett rörligt, 7 våningar högt metallberg som påminde lite om en bröllopstårta, men med de nedre planen omgärdade av maskinrök och vackra, blänkande vita hus tronande på de översta. Högst upp tronade St. Paul's Cathedral med sitt glimmande vita kors, 600 meter ovanför den ödelagda marken. När det började höll Tom just på att städa ut bland utställningsföremålen i London Museums naturhistoriska avdelning. Han kände den välbekanta skälvningen i metallgolvet, och när han tittade upp i taket såg han de upphängda modellerna av valar och delfiner svänga av och an i sina vajrar med ett dämpat, gnisslande ljud. Tom blev inte orolig. Han hade bott i London i hela sitt 15-åriga liv och han var van vid dess rörelser. Han förstod att staden hade lagt om kurs och nu ökade takten. En ilning av spänning löpte genom honom. Det var jaktens tjusning, en urgammal instinkt som fanns djupt rotad hos alla Londonbor. Man måste ha siktat ett byte. Tom släppte sina borstar och dammvippor och tryckte handen mot väggen så att han kunde känna vibrationerna som fortplantat sig ända från de jättelika maskinrummen nere i innanmätet. Ja, där var det. Det dova bultandet från hjälpmotorerna. Boom, boom, boom. Som dunkade likt en stor bastrumma inuti hela kroppen. Dörren i bortre änden av salen slogs upp och Chudley Pomeroy kom instormande med tupén på sne och det runda ansiktet högrött av indignation. Vad i Quirks namn, utropade han och stirrade upp mot de svängande valarna och de uppstoppade fåglarna som skakade och ryckte inuti sina glasmontrar som om de tänkte bryta sig ur sin långa fångenskap och stiga till väders igen. Lärling Natsworthy, vad är det som står på här?
Vi är på jakt, sir, sa Tom.
Hur kunde det komma sig att historiker Gillets vice ordförande, som levt ombord på London så länge, ännu inte lärt sig att känna igen dess puls?
Det måste vara något bra, sa han. Man har kopplat in alla hjälpmotorer. Det har inte hänt på evigheter. Londons tur kanske äntligen har vänt.
Pah! Fnös Pomeroy och grimaserade ängsligt när motordunket fick montrarnas glasrutor att sjunga och vibrera. Ovanför hans huvud gungade den största av modellerna. En varelse som kallades blåval och hade utrotats för tusentals år sedan, av och an som en gungbräda.
Det må så vara, Natsworthy, sa han. Jag önskar bara att maskinistgillet skulle installera några rejäla stötdämpare här. En del av våra pjäser är mycket ömtåliga. Det här duger inte. Sannoliken inte.
Han drog fram en prickig näsduk ur väcken på sin långa svarta rock och torkade sig i ansiktet med den.
Snälla sir, bad Tom, kan jag få springa ner till åskådarterrassen och titta på? Bara i en halvtimme.